Vaggvis av Leila Slimani, i översättning av Maria Björkman. Till Emil. Miss Vetsis kom från andra sidan gränsen för att se efter några barn tillhörande en dam. Damen i fråga sa att fröken Vetsis var en dålig barnsköterska, smutsig och slarvig. Det föll henne aldrig in att Miss Vetsis hade sitt eget liv att leva och sina egna angelägenheter att sköta, och att dessa angelägenheter var det viktigaste i världen för Miss Vetsis. Rudyard Kipling, Höglandsbilder. Fattar herrn vad det innebär att inte ha någonstans att ta vägen längre? Erinrade han sig plötsligt att Marmelado frågat honom dagen innan. Varenda människa måste ju ha åtminstone någon att gå till. Fjodor Dostojevski, Brott och straff. Den lille pojken är död. Det tog bara några sekunder. Läkaren försäkrade att han inte hade lidit. Man la honom i en grå liksäck och blixtlåset drogs upp över den lealösa kroppen som hade flutit omkring bland leksakerna. Den lilla flickan var däremot fortfarande vid liv när räddningspersonalen kom. Hon kämpade som ett vilddjur. Man fann spår av strid, hudbitar under hennes mjuka naglar. I ambulansen som förde henne till sjukhuset var hon orolig, skakad av konvulsioner. Ögonen stod ut och hon tycktes försöka få luft. Halsen var fylld av blod. Lungorna var perforerade och huvudet hade slagit i den blå byrån med våldsam kraft. Man fotograferade brottsplatsen. Polisen säkrade fingeravtryck och mätte ytan på badrummet och på barnens rum. Prinsessmattan på golvet var genomdränkt med blod. Skötbordet var halvt omkullvält. Leksakerna fördes bort i genomskinliga påsar som plomberades. Till och med den blå byrån ska användas vid rättegången. Mamman var i chock. Det var vad ambulanspersonalen sa, vad poliserna upprepade, vad journalisterna skrev. När hon kom in i rummet där hennes barn låg gav hon upp ett skrik. Ett skrik ur djupet av sitt inre. Ett varginnevrål. Det fick väggarna att skaka. Nattmörkret störtade sig över den där majdagen. Hon kräktes och polisen hittade henne så. Hopkrupen i barnrummet i nedkräkta kläder låg hon och gråthickade som en vansinnig. Hon vrålade så att lungorna nästan gick sönder. Ambulanssjukvårdaren nickade diskret. De fick upp henne på benen, trots att hon gjorde motstånd, sparkade. De lyfte långsamt upp henne och den unga kvinnliga underläkaren från den mobila akutsjukvårdsenheten gav henne lugnande medel. Det var hennes första praktikmånad. De var tvungna att rädda den andra kvinnan också. Lika professionellt, opartiskt. Hon klarade inte av att dö. Döden kunde hon bara tvinga på andra. Hon hade skurit upp båda handlederna och satt kniven i strupen. Hon förlorade medvetandet nedanför spjälsängen. De ställde henne upp. De tog pulsen och blodtrycket på henne. De placerade henne på båren och den unga läkaren som gjorde sin praktik höll handen tryckt mot hennes hals. Grannarna hade samlats utanför huset. Främst är det kvinnor. Det är strax dags att gå och hämta barnen i skolan. Kvinnorna tittar på ambulansen med gråtsvullna ögon. De gråter, de vill veta. De ställer sig på tå. Försöker urskilja vad det är som pågår bakom polisens avspärrningsband. Inuti ambulansen som kör iväg med tjutande sirener. De viskar saker till varandra. Ryktet går redan. Det har hänt barnen någonting hemskt. Det är en vacker fastighet på Rue d'Hauteville i 10:e arrondissemanget. En fastighet där grannarna hälsar hjärtligt fast de inte känner varandra. Familjen Massés lägenhet ligger på 5:e våningen. Det är den minsta lägenheten i huset. Paul och Miriam lät sätta upp en mellanvägg mitt i vardagsrummet när deras andra barn föddes.